Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Special, special, specialistona, baby. Specialistona, baby.
Jäkla bra.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det jag Simon Gärdenfors och du Anton Magnusson. Vi hoppas att Albin Olsson hoppar in så småningom.
Hans inspelningsutrustning är på villovägar, men förhoppningsvis, det här kan vi göra kanske till något av en kamp mot klockan då.
Mm.
Att det kan bli lite spännande, för då ska vi egentligen korsklippa då till, eller vi kanske kan under avsnittets gång smsa med Albin och se hur det går. Hur nära är han att hitta tillbaka? Kommer han att lyckas hitta tillbaks, få tillbaka sin utrustning innan avsnittet är slut?
Hans fru Ramona Sorman Olsson hade kört iväg med hans poddutrustning. Nu vet vi inte om det är av misstag eller om hon har blivit så här: jag är så jävla trött på
jävla
ditt,
trött på ditt poddande.
Nu tar jag iväg med utrustningen.
Det ska poddas och det ska snackas och det ska specialavsnitt och det ska...
Men jag det, Ramona, något... det är ju mitt jobb, det är det jag drar in stolarna. Det skiter jag
i. Så... jag är så jävla trött på dig och ditt jobb.
Ja, så kan det mycket väl vara.
Ja, men det... vi får se. Det kan ju vara ett tredje alternativ att också, som är att hon känner så, men Albin tror att det är av misstag.
Ja, så kan det absolut vara.
Jag
är i Kvidinge i Skåne och du är i Trelleborg i Skåne, antar jag.
Ja, så vi är båda i...
Vi är båda riktigt.
Du är en pytteliten ort.
Ja, det är på landet och du är i stan, kan man säga.
Har du firat jul där, eller vad?
Ja, jag firade jul med Andreas sida av släkten. Det blev en liten Skåneturné för vår del. Vi åkte först till Lund och träffade min pappa. Och sen åkte vi till Kvidinge och träffade Andreas sida av släkten. Vi var till Klippan också, där hans mossa bor. Och sen så ska vi åka till Brösarp, där min mamma har ett hus. Och,
just det. Den är det nyår i Trelleborg.
Ja, och innan dess Malmö. Nu ska jag bland annat köra öppna för Jofis Året Är-föreställning. Och sen är nyår i Trelleborg. Det. Så det är väldigt, det är Skåne runt, kan man säga.
Är du nervös inför öppna för Jofi? Eller känner du ett lugn?
Ja, jag känner mig ganska trygg. Han brukar ha dels en bra publik. Han är, det är där på Brewhouse, antar jag. Där under jord är, så jag känner att det kommer vara rätt smooth sailing. Enda faran är ju då att man testar något skämt där som man känner, wow, det här flög så in i helvete, det här kommer bli mitt nya toppskämt. Och sen så testar man det på lite med svårare förutsättningar, så var det bara en chimär.
Ja, var det ett riktigt skit?
Ja, eller ett finsmakar skämt kan man säga också.
Ja, precis.
Skit kan ju vara en finsmakar.
Ja, alltså sådana som, är det inte det, viss sorts kaffe som görs på avföring och så?
Ja, vässelkaffe i Vietnam, det har jag ju druckit flera gånger, jag var i Vietnam nyligen också. Men då är det så här att
filtreras genom
vesslorna äter kaffebönorna och deras jag antar att det är magsyror och matspjälkningssystem som det går igenom, sen bajsar de ut kaffebönor och då har de liksom förändrats lite i sitt innehåll. Så då så ger det kaffet en rundare och godare smak enligt uppgift. Jag tror
kommer ingen Simon i Berg.
Jag är mer inne på andra grejer.
Vad är det för grejer?
Det skulle du allt bra vilja veta, va?
Jag är bög.
Rör mig Simon är bög. Okej. Ja. Rör mig Simon är bög. Du dröm till dig. Bög i röven.
Min sjuk jävel.
För att jag gillar saker som har varit i någons rövhål.
För att du dricker bajs.
Jag tror att bögar drack sperma, men de kan väl dricka bajs också.
Jag vet inte. Bögar kanske är lite... Jag tänker också att bögar är lite mindre...
Ja, de är mindre äcklade av bajs.
Ja, precis. De har nog vant sig lite.
Men du som storravknullare, du... jag är inte det, liksom.
Så. Nej, precis.
Här kommer gingen, Anton är bög. Han är något av en storövknullare.
Och
sen gick jag och Arman upp på rummet. Och så låg vi. Det är inget märkvärdigt. Och så låg vi. Jag brukar inte gå ner där. Ja, det var rätt gott.
Anton är bög.
Ja då. Ja.
Om folk då ska bara kalla dig
bög.
Det hade jag uppgivit.
Jag skulle inte säga att jag är det, men du tycker att alla som någon gång har haft analsex är storrövknullare. Ja. För du är lite äcklad av det, va?
Ja, jag tycker bajs luktar äckligt.
Du gillar bara dricka.
Smaken.
Nej, det är äckligt.
Ja, men alltså
smaken, men det är äckligt.
Om man inte vet... smaken är ju då sött, salt, surt, beskt, umami. Enligt grundläggande uppfattning. Sen så finns det ju det finns egentligen liksom sensorer på tungan för fett och protein. Sen så går det ju så här ifall proteinsensorerna är samma som umami-sensorerna eller något annat. Men jag menar, det mesta som man tänker är smak är ju ofta lukt. Alltså som jordgubbs smak säger man ju, men det är ju egentligen en lukt. Alltså när du äter en jordgubbe så är det ju egentligen bara lite sött och lite syrligt. Det är själva smaken. Och sen så
lukten
det, lukten som du associerar med jordgubb, men du säger jordgubbsmak. Men jag undrar då liksom vad bajs skulle smakat om man helt kopplar bort luktsinnet. Då är det förmodligen lite salt, just det, ja. Lite umami kanske. och det är kanske inte äckligt. Alltså så här, för att det är sällan äckligt. Alltså om någonting är väldigt, väldigt beskt så kan det vara äckligt med bara smaksensorerna liksom. Men det är ju ofta lukten som är det äckliga. Men jag tänker att bajs, om man kopplar bort lukten, så skulle den nog kunna smaka som en, låt oss säga, leverpastej. Alltså samma sammansättning av smaker. Nej, men det måste ju vara lite, jag tänker att det är inte som chokladpudding, för chokladpudding domineras ju av sött och det är inte speciellt salt och sådär. Jag tänker att bajs ligger lite mer åt leverpastejhållet.
Leverpastejhållet, så ja.
Eller har du något annat du tänker?
Jag har inte tänkt så mycket på det här med lukt och smak.
Nej.
Så jag sitter mest och lyssnar och tar till mig och liksom försöker bilda en egen uppfattning och så. Men jag... Så jag, i och med att jag inte tänkt så mycket på det, så är jag väl villig att hittills då hålla med om att bajs smakar exakt som leverpastej.
Smakar men inte luktar. Jag har faktiskt inte ätit bajs. Inga större mängder, det kan ju vara så att man har råkat få i sig. Alltså så här, om någon kock har torkat sig i röven och inte tvättat händerna ordentligt. Och sen knådat köttbullar eller någonting, ja, så kan det ju hända att man får till sig minimala mängder bajs. Men jag har aldrig tagit en riktig tugga på en bajskorv liksom.
Nej, nej, inte ens när du var liten.
Nej, inte vad jag kan minnas. I så fall, har du det?
Nej, nej, det har jag inte. Alltså, jag minns när jag var liten och så innan jag förstod riktigt. Men vet, ibland så hundskitar som låg ute när det var kallt och de blev vita.
Ja, blev de vita också?
Okay. Ja, till att de blir helt vita liksom. Det, de fryser och stelnar.
Alltså helt kritvita som Tipex eller
A4-papper. Ja, precis. Alltså, ja, exakt.
Ja, jag får upp någon bild här, men det kan vara ett konstruerat minne också. Men...
Du kan googla det annars.
Jag undrar ibland hur... Det... Alltså, så här, när man skriver skämt och sådär i den vulgära genren, då kan man få rätt så konstig sökhistorik.
Ja, jag är lite orolig över min sökhistorik när jag var med i Måndag med den här podden med Johannes Finnlaugsson och Armand Grönsson och Petrina Solange, som var en nyhetskommenterande podd. För då var det ju liksom inte bara att man, alltså, som nu när man är komiker och så söker man ju liksom väldigt random.
Mm.
Så då kan det ju vara, alltså bara man skriver vilket skämt som helst, inte nu, behöver inte handla om en nyhet liksom.
Nej.
Men om du och jag sitter och skriver ett skämt.
Ja, men det, som nu skämt, till exempel, så skulle vi kunna googla frusen bajskorv färg.
Ja, precis, exakt. Ja. Och det är konstigt i sig liksom om någon skulle liksom gå och kolla vad fan, kolla upp det. Men det blir ett lager till när du har liksom kombinationen av den galna med att så googla rätt mycket liksom nyheter som ibland kan vara liksom så, säkerhetspolis, frusen, bajs, alltså, eller man söker så här, mördare, hur lång tid tar det innan man dör, alltså sådana liksom.
Dölja spår efter lik, vanligaste
sätt. Ja, precis.
Lättast att komma undan från polis.
Exakt.
jo.
Så att det händer inte lika ofta när man skriver så här vanliga, eller händer inte mig lika ofta när jag skriver vanliga skämt liksom. Då är det oftast, alltså då är det ofta rätt mycket så liksom. Ja, men piratskepp, årtal. Alltså då är det kanske man vill kolla upp. Eller då persilja. Latinskt namn, alltså sådana grejer liksom.
Ja.
Men när man är nyhetskommenterande så blir det ju ofta rätt så det blir lite mer risk att det ska liksom pipa till i någons dator liksom.
På ett sätt myndighetsdator. På ett sätt liksom önskar jag ibland att alltså när folk gör en sån grundläggande utredning, alltså en polisutredning eller något sånt där, eller en P3-dokumentär eller alltså att någon har begått ett fruktansvärt brott, då blir det ofta liksom att hela ens liv och vanor och sånt där blir kartlagda. Och som egocentriker som jag är, så liksom får jag ibland en viss önskan så här att fan, det hade varit rätt fett om någon hade gjort det med mig. Alltså så här.
Ja, men att du liksom då varit på alla släpp. Hörde du det förresten, att Simon han tydligen så söker han mycket på så här vitt bajs.
Jo, men så är det ju faktiskt ibland i Petra dokumentär när polisen, det var någon mordutredning jag lyssnade på, där liksom att de hade sökt på den här, en kvinna då som hade misstänktes ha mördat sin man, tror jag det var. Och då så hade de gått igenom hennes Google-sökningar. Alltså så här, polisen har väl tillgång till, även om man har så här privat fönster eller inkognitosurf, så har då polisen möjlighet att kolla upp det. Och då hade hon sökt...
Kan be, om inte annat kan de väl i vissa fall be operatörer liksom om den informationen.
Ja.
Om du har Telia eller något sånt.
Ja, det kanske är de som är golarna i sammanhanget. Men... Men då hade den här kvinnan sökt på så här gift som inte syns i kroppen och sånt där liksom.
Ja.
Och hon hävdade ju då att hon skulle skriva en spionroman eller en sån deckare. Att det var därför hon...
Ja, just det.
Och de frågade...
På det sättet så har du ju då, eller vår vår
yrkeskategori.
Vår yrkeskategori har ju då en jättebra ursäkt och allt.
Ja, det har vi ju. För att så de att, frågar om de här liksom boken, om hon hade något utkast eller något sånt, men det ville hon inte visa eller berätta vad det
var. Det hade visserligen varit alltså, en bok man hade velat läsa då. En bok skriven enbart för att slippa åka dit. Att hon liksom så, ja. Fan nu måste jag... Hon hade fått så här... Ja, har du då tänkt så plåda en bok? Oh, ja, jag har det någonstans. Jag ska ha ett första utkast. Oh. Men det kan ta ju den en. Jag har det nu på vinden nu. Men det kan ta en vecka så kan jag nog få fram det. Så har hon liksom suttit och bara skrivit en vecka då liksom. Och det har varit intressant att se vad hon kom
på. Jag är så slarvigt på, skriven. Liksom.
Ja.
Och att hon är tvungen att utgå från det. Sen, men det hade kanske visat sig att hon var en sån naturbegåvning då på att skriva deckare. Så det har blivit skitbra. Ja. Det finns vissa som kan skriva jävligt snabbt också.
Mm. Det är så, Stephen King och sådana.
Ja. Jag hörde att, vad heter han? Stig Larsson. Han med pH-värdet i fittan. Inte han den döde Stig med...
Ja. Så Stig, IG Stig.
Nej, det är väl IEG Stig som är den döde.
Stig är den döde, ja. Så IG Stig,
ja, IG måste Stig vara den, det är den levande.
PH-fittan.
PH, ja. Stig PH-fittan. PH-fittan. Paradise Hotel-fittan. Han skrev en väldigt hyllad debutroman som heter Autisterna. Som han enligt egen utsago skrev på en helg.
Mm, ja.
Sen vet man ju inte
det är svårt det där, det är lite trendigt också.
Trendigt att skriva snabbt.
Snabbt. Alltså det var liksom första jag hörde om liksom den trenden att det var de franska författarna.
Mm.
Vad kan det vara liksom,
nya franska vågen.
Alltså de drack absint och sa att alltså så unge Werthers lidande och sånt tror jag liksom att han sa att han minns inte att han har skrivit den utan han bara vaknade upp en dag och hade skrivit den då.
Är inte det en tysk eller Goethe som skrev den?
Ja, det kanske är Goethe. Jag vet inte om det var unge Werthers, men det var liksom en trend som gick genom Europa och jag gissar att den då att det startade i Frankrike eftersom det hade med absint ofta att göra.
Ja.
Men sen har det liksom hållit i sig. Jag såg, det är rätt intressant hur sådana trender uppstår. Jag såg Conan O'Brien prata om han pratade med en brittisk skådespelare. Han har en då liksom en sån radiointervjupodd nu, Conan O'Brien då, så han har inte kvar sin Tonight Show som han hade förr.
Nej.
Och så pratade han lite om så här brittiska versus amerikanska skådespelare. Conan O'Brien sa det att en sak med amerikanska skådespelare då när jag höll på med Late Night. Det var att det gick liksom inte att prata med dem för att det var en kultur bland. Han sa det, jag gillar er brittiska skådespelare för ni kom alltid med någon rolig historia.
Ja.
Och så här, det var alltid något kul förberett, så en rolig historia eller anekdot och så. Men i USA så fanns det, och detta var Conan O'Briens gissning, och jag tror det har med James Dean och Marlon Brando att göra. Att de spelar väldigt svåra, liksom. De var i sin generation, liksom, de var kymiga typer som var svåra att få svar av, liksom.
Ja.
Och sen liksom har det gått i arv då att då kanske framförallt manliga skådespelare ville härma det. Så att liksom om du tittar, och du kan se det rätt tydligt om du ser så här Johnny Depp intervjuas på 90-talet i en sån talkshow. Så man ser ju liksom att han spelar svår. Och det fanns väl också rätt mycket bland liksom hårdrocksband och så. De hade säkert sina förebilder som alltså Sex Pistols och så. Att det liksom höll i sig att då skulle alla vara så coola och det spelar ingen roll liksom vad du, det spelar ingen roll om din musik var så cool. Du skulle ändå bara så här, Robbie Williams gick upp och skulle ta emot ett, så här, ett pris och bara sa thank you och så gick han av liksom.
Yeah.
Så att det Och det har nästan försvunnit, att det anses ju lite fult och be nu.
Ja, du pratade om det, om Will Smith hade liksom följt, han sa att på den gamla tiden så skulle skådespelare och sånt vara otillgängliga och lite mytiska och mystiska, men nu så krävde nästan publiken att man skulle vara tillgänglig och synas så mycket som möjligt. Men...
ja, man ska vara lite vanligare och lite trevligare överlag, tycker folk liksom. På gott och ont då, skulle jag säga.
Ja.
Jag tycker liksom det är rätt så bä med den här påklistrade coola attityden.
Ja, det att vara påklistrat svår, det är ju vidrigt, tycker jag.
Om man kollar så här MTV Awards från liksom 90-talet.
Ja.
Det är svårt att inte ta fram så här skämskudden. Alltså man lider, herregud, står den liksom så här 22-åriga Green Day-sångaren där och ska säga något kul. Herregud. Ja, men det är lite jobbigt liksom att titta på.
Jo.
Men det har nästan försvunnit helt.
Absolut. Men det måste vara svårt. Vi pratade om den här sångerskan som ville vara lite flippig i en intervju. Hon som svarade, vad har du för förebilder? James Brown, motherfucker! Men,
det var en svensk.
Ja, det var en svensk.
James Brown, motherfucker!
Att hon hade bestämt sig för att vara lite flippig. Jag ska bara svara så här.
Det.
Men det här rådet att vara dig själv, det är ju också svårt. Alltså så här, det känns ju som en kliché att säga, ja, men om en intervju, var bara dig själv. Spela inte någon du inte är egentligen. Men det är också krångligt för att om man är sig själv, så kanske man är en person som är väldigt osäker och gärna spelar någon annan. Det kan ju också vara sig själv.
Jo, men då kanske de vill att Johnny Depp ska spela en trevlig, social person istället. Vilket jag gissar att det är nog många som gör nu, för det är rätt så anmärkningsvärt. Du kan också se ibland samma skådisar som bara för liksom då 20 år sedan satt och spelade svåra. Nu liksom sitter de med, för nu de har ju liksom skådespelare framförallt då förlorat rätt mycket vad ska man säga, hype, eller alltså skådisar har inte alls samma höga status som de hade på 90-talet för.
Begreppet filmstjärna används knappt längre.
Nej, precis, att om det finns några filmstjärnor så är de rätt så få.
Även tv-seriestjärnor är ju liksom så här, man vet knappt vad de heter. Alltså så här.
Nej, precis. Man kallar dem så här Walter White och deras karaktärsnamn.
Ja, men så här, Bron var ju en extremt stor tv-serie i Sverige. Och hon, huvudrollen,
just det, ja.
Saga Nordin eller vad hon hette i tv-serien.
Ja.
Den skadisen, då tänkte jag på det så här, det är knappt någon som vet vad hon heter.
Nej.
Och då var hon ändå liksom huvudroll i en av de största liksom tv-seriesuccéerna i Sverige på länge.
Ja, om man jämför det då med...
Hon heter kanske Sofia Hedin eller Helin eller något sånt där. Men det har lärt mig för att jag tänkte på det, att fan, det är ingen som vet vad hon heter.
Nej, precis. Men förr så kunde man ju... hade man ju kunnat alla dem för att... det fanns ju färre då säkert också som blev de här folkliga namnen, men var man då en sån Kim Andersson?
Kim W. Andersson? Så här,
nej, Kim Andersson.
Ja, hon är i Sällskapsresan, eller?
Ja, precis. Och det kunde ju till och med jag hade sett Sällskapsresan, men hon var ju liksom lite före min tid.
Ja, just henne var jag inte så stark koll på, men det var
Peter
ju så.
Peter Harrison och sånt.
Ja, honom lärde jag mig för att han var rösten till Katten Nisse. Och så pratade jag i skolan om det med en kompis. Så sa jag så här, för jag hade kollat på liksom VHS-erna där, så stod det svensk röst, Peter Harrison. Men jag visste inte vem det var då. Och sen så var det min polare hade sett typ Så ska det låta eller Gäster med gester eller någonting där Peter Harrison hade varit med. Då kom han med på skolgården på Järvs skola nästa dag och sa, jag såg han Peter Harrison på tv igår. Det var en fet jävel.
Ja, det var han också.
Ja.
Eller är det fortfarande rätt så?
Jo, han har väl varit sjuk ganska länge. Det känns som han...
Okay, ja.
Han... jag vet inte om han har så lång tid kvar.
men nu är skådisar liksom... Nu måste de gå med på allt och bara vara så trä. Så den nya...
Det kan, finns liksom, i deras kontrakt till och med också att de måste ställa upp i intervjuer och göra sitt bästa.
Den nya förebilden där då, att om det förr var liksom då... Alltså James Dean, och sen blev det liksom Johnny Depp att liksom vara lite svår och skum och liksom inte svara ordentligt och så.
Mm.
Så den nya är mer så Chris Pratt liksom.
Ja, honom är dålig kompromen. Liksom,
ja, man är liksom sitter och är trevlig och så. Mm. Och man är med på allting. Så det är liksom, för nu är det ju så, intervjuer är ju så liksom... Chris Pratt testar brittisk snacks.
Ja.
Och så pratar han lite om den här nya filmen. Så jag Guardians of the Galaxy 3 bla bla bla, och nu ska du testa brittisk snacks liksom.
Ja.
Och så säger jag, det här tycker jag var gott och det här tyckte jag, ja. Och så ska jag sitta där och trevlig. Ja.
Det har ju hänt lite i vår värld också, alltså i vår innersta krets. Jag när på tåget ner till Skåne så träffar jag en gammal bekant. Jag har liksom jobbat lite med länge, och han har liksom, han har, verkar ha följt med i vår liksom vår krets länge, och han snackar om så här, fan det är jävla skillnad nu liksom, Färska prinsen, jag hörde den första intervjun du gjorde med honom i Arkivsamtal, känns som en helt annan person liksom, så här att nu, alltså han gillar ju så här Dubbeltrubbel och MGP och sånt där och lyssnar på dem och tycker det är kul, men han liksom tuppte att han har noterat skillnaden på hur Färska prinsen var liksom, för han var väl lite mer så här mytisk och skum innan, och nu
ja, precis. Han lite mer, ja, jag hade lite det också liksom, ja. Att hur fan ska man göra, hur ska man anpassa till det här långa formatet, och där, och då tar det väl ett tag innan man inser att, alltså det finns ju bara ett sätt, och det är i princip att vara sig själv.
Ja, men man kan ju vara mer eller mindre transparent. Så där, jag kanske pratar lite mer om mitt privatliv och förhållande och sådär än vad du gör.
Precis.
Men båda två kör ju, alltså när du var med i Arkivsamtal första gången för 11 år sedan eller vad det var. Då körde du mer, då körde du väl 50% karaktär.
Ja, precis. Men det var lite vad man var van vid då liksom, om man kom framförallt från, så jag kom lite från battle rappen och så också. Mm. Och då var det rätt mycket det. Så jag hade inte suttit i och spelat in podd och så innan.
Nej, det är ju en flytande gräns och liksom många oskrivna regler, som när vi gjorde låten Knulla barn till exempel. Då är man ju liksom i någon form av karaktär som är pedofil och stolt över det. Ja. Men det är ju konstigt. Jo, och det kan man kanske vara... alltså på skämt i en podd i någon minut när man har liksom en tyst överenskommelse att nu flippar jag bara, men det ska vara svårt att ha det så här en timme, två timmar i veckan man låtsas vara en pedofil när det är karaktär.
De här gränserna då liksom börjar suddas ut, man börjar själv bli lite osäker på vad är jag. Ja, nej men för det tycker jag väl med. Alltså det är också så att man har ju liksom ingen att sitta och titta på, lyssna på någon som spelar en karaktär. Man pallar ju inte det.
Nej, för fan, om så här blir tråkigt att intervjua sin karaktär för att jag är totalt ointresserad av det.
Jag tycker precis det, alltså han åkte ju runt och blev intervjuad då inför de filmerna och så, som
Baron Cohen. Ja.
Ja. Och då var han i karaktär. Jag minns jag tyckte det var tråkigt. Alltså, jag vill mycket mer hellre då veta vad Sacha Baron Cohen har att säga om den här filmen han har skapat. Liksom. Inte bara ett till Borat skit då.
Nej.
Och det tyckte jag var tråkigt även när man tyckte att Borat var rolig.
Ja.
För här blev det ju ändå så liksom, Borat var ju rolig för att man tänkte då att de han interagerar med inte visste att han skojar.
Mm.
Men liksom när Borat då dyker upp på Tonight Show med Jay Leno eller liksom David Letterman eller något sånt.
Mm.
Och alla vet att han är där så i karaktär.
Ja.
Då försvinner ju hela poängen liksom. Så vad han än säger och gör där så blir det inte kul liksom.
Nej, man vill ju ha en behind the scenes, a sneak behind the curtains. Det är skittråkigt om man inte får det då.
Nej, precis.
Ja, men jag tänkte på det första gången jag blev intervjuad. Alltså, jag kommer inte om det var liksom Las Palmas eller som serietecknare eller sånt där. Då pratar man med sina kompisar och man sa, fan, det var flippigt att bara så här ljuga på alla svaren och säga helt sjuka grejer. Men sen efter ett tag, när man hör folk som gör det i intervjuer, så inser man hur jävla tråkigt det är att lyssna på.
Ja, precis. Vi hade väl en dubbeltrubbelintervju.
Mm.
Jag tror det var tidningen Rockfoto.
Ja, ja. Var det en tidning också, Rockfoto? Eller var det en webbtidning? Eller var det en papperstidning?
Ja, jag vet inte om det var papper också. Jag har bara läst den webben. Och då tyckte man det var liksom... Alltså det blev ju rätt kul också.
Mm.
Men det hade inte... Alltså så idag... Idag när liksom både jag och Martin har gjort många vanliga eller så här poddar, så alltså den intervjun funkar ju liksom när det var den enda intervjun som fanns med oss liksom. För då nu kan jag ska säga om jag kan dubbeltrubbel när Rockfoot träffar hiphopduen dubbeltrubbel.
Ja, hur länge sedan var det? Det måste varit över 11 år sedan.
Ja, ska se om det går. Precis. Jag tror den publicerades 2013 kanske.
Är det Emma Svensson som har gjort intervjun?
Nej. Mm. Är det inte.
Hon är grundare av Rockfoton.
Mm. Ja, vad.
Hittar du den?
Ja, skitsamma. Jag får inte upp den.
Penis.
Jag får inte upp det, och du vet att jag måste runka alltid om jag ska googla någonting.
Googla dig själv.
Ja, nej, men jag skulle säga, det är säkert 10 år sedan jag läste den. Men jag minns, alltså den var ju rolig då, men då var det ju lite det liksom, att då kunde man ju jobba med, eftersom det enda man släppte var låtar.
Ja.
Och så kunde man ju då jobba med... och image utöver det, liksom göra det, liksom till göra intervjun till en del av verket liksom.
Ja, verkligen. Alltså det blir liksom wrestling eller någonting. Men jag tycker det är inte jätteintressant med de här wrestling-karaktärerna. Alltså det blir ju för platt att de har bestämt sig för en grej.
Ja, precis. Jag tänkte
vad sa du?
Nej, jag tänkte på det tydliga skiftet där också. Vad hette de i TV4 morgon? Som dök upp liksom och skulle prata om sin musik.
Ja, det var många band som var uppe.
Ja, men de som... Han som liksom... jag tycker inte om att prata om min
musik. Var det Nordpolen du tänker på?
Ja, ja precis. Mm. Så, ja, men, vad är det hon? Strömstedt eller vem det är som intervjuar?
Men då har du gått med på att göra den här intervjun.
Ja, precis. Ja, det är en sån tydlig så här gren. Alltså så att man märker så att... Hade han gjort det ett år tidigare så hade det kanske blivit en cool grej, men han gör det precis här när YouTube har kommit och det är liksom du kan inte bara lita på att liksom de som tycker det är coolt utan 90% tycker det är töntigt, för så var det ju såklart när sådana liksom Ozzy Osbourne gick upp och bet av huvudet på en fladdermus.
Mm.
Så var det så 90% tyckte fan vad äckligt och fjantigt liksom.
Jag tror att det var en myt att det var Ozzy som men att han sa liksom när myten, ryktet började gå så spelade han med och sa att han hade gjort det.
Ja, men som ett exempel.
Jo, jag fattar, de flesta tycker att det är äckligt. Eller så här när vilka var det som önskade livet ur Arvingarna på någon Grammis-tal?
Just det, ja. Nej, var inte Feven? Var det inte någon av dem?
Nej, Feven hade ju ett speciellt Grammis-tal också.
Var det Brainpool? Var det inte Brainpool?
Ja, det kan mycket väl ha varit Brainpool. Och det var ju säkert så att de flesta tyckte bara det var otrevligt och obehagligt. Ja,
idag hade det ju blivit en sån Will Smith, Chris Rock-grej.
Ja, nästan.
När vi menar som att Will Smith förlorar ju helt på det.
Mm.
Idag, i det här i liksom sociala mediers samhället.
Men han räddade sitt äktenskap enligt hans fru.
Ja. Men om du har liksom så tydligt över det, det är 80% som tycker det var skitdåligt. Och sen är det 20% som tycker att det är rätt gjort, han ska fan inte snacka så liksom. Och då liksom hade det varit, för 20 år sedan hade liksom inte en vinnare behövt korats riktigt i det. Och ingen hade riktigt vetat, för att folk kan säga att man har vissa som säger att de tycker det är rätt och andra tycker det är fel det han gjorde. Och så hade det ju säkert varit med den här arvingarna-grejen idag, liksom att det hade blivit så 90% bara hade så här, fy fan, vilka jävla äckel, vilka svin, hur fan kan man gilla det jävla äckliga Brainpool-bandet?
Det hade blivit ett drev, de hade blivit kanslade.
Ja, ja, precis. Och sen hade de varit tvungna att gå ut och be om ursäkt, och hur coolt är det då, liksom?
Mm. Jag kommer inte ihåg en... vad heter det? Det var någon sån här festival som var i Stockholm. Ung 08 tror jag den kan ha hetat, eller liksom Stockholm. Alltså de har någon sån stor festival som är med fokus på Kungsträdgården i Stockholm.
Mm.
Och så skulle vi spela där med far och son, och jag satt typ i logen och hade ingenting att göra. Jag vet inte om jag väntade på att vi skulle uppträda eller vad det var. Ja. Och så kom det ner någon reporter från tidningen Metro och såg mig sitta i logen där, och så sa han, är det du som är familjen?
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Alltså det här bandet då, det snurrar med min skalle. Så
det var lite annat. Om man bara
hans familj
letade efter sin familj. Är det du som är?
Och jag sa så här, ja, alltså så här, testa lite. Okej, och du har tid att göra intervjun nu då, så japp. Och så jag tänkte så här, kommer det här gå då?
Det hade kunnat bränna dem helt också.
Ja, det är mest en kille. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det är väl en kille som är
på Hässleholm.
Ja, han är där på norra Skåne någonstans i alla fall.
Mm.
Och så gjorde jag en intervju. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa i den.
Jag vill avbryta inflika. Det var du som kallar familjen bandet. Så då tänkte jag, aha, är de ett band? Är inte det bara en kille? Ah, okej, jag litar på Simon.
Jag tror att det är ett sånt som E och Eels. Att bandet är kanske egentligen en kille, och så tar han in andra musiker, men de kallar det ett band.
Okay.
Alltså som Marky Smith, tror jag.
Jag bara känner att jag vill inte bli rättad. när jag hade sagt så här, familjen, alltså bandet familjen, och sen så här, ja men då hade du kunnat bränna dem. Ja, det är dom och dom, det är en kille, vet inte vad du.
Ja, där får jag vem som helst lika med ursäkt.
Ja,
men det har din smärta. Men då så gjorde jag den intervjun och jag höll ändå på en ganska rimlig nivå, för jag tyckte det var lite kul att att inte bli avslöjad. Alltså så här, hade jag sagt helt sjuka grejer, då hade han kanske, reportern kanske misstänkt att det var något skumt med den här intervjun.
Just det, ja, precis.
Men så jag sa ganska så här klischéartade svar liksom, som jag tyckte kanske var lite kul bara för mig. Nej, men jag gör den musiken jag tycker om, och ifall andra gillar den så är det bara en bonus. Sådana saker. Och sen kom liksom intervjun i tidningen nästa dag. Jag tror de hade hittat typ en pressbild på familjen.
Han känner inte igen. Det kanske är lite lika.
Nej, jag vet inte. Alltså, för den festivalen så träffade jag honom nästa dag och var liksom i samma loge och sådär som han, killen i familjen. Eller familjen som man kanske ska kalla honom. Och då så fick jag lite dåligt samvete, för jag tyckte han var rätt trevlig och sådär. Jag tänkte, om det kommer ut på omvägar att jag så jag sa till slut, erkände för honom, så okej, jag gjorde det här igår, så berättade jag om det liksom, alltså.
Ja.
Och han reagerade bara så här, fan vad skönt, och slapp jag göra den intervjun.
Ja, det var ju skön reaktion då. Ja, det kanske var, du lyckades träffa honom när han var lite på piken av karriären också, eller?
Jo, det var
den snurrar i min skalle hade liksom, snurrar i min skalle gick het liksom.
Den hade snurrat mycket på skivspelaren.
För annars, hade det varit ett år tidigare, så kanske han hade blivit sur.
Ja, kanske.
Ja, så hade det varit liksom att han ville bli intervjuad, men där kanske han blivit så intervjuad så mycket så att han bara tyckte det var skönt att bli avlastad. Ja.
Jo, det vet man inte. Han kanske hade tyckt det var kul det också.
Ja.
Jag vet inte hur själv jag hade reagerat. Jag hade nog reagerat som honom ifall det varit.
Det är intressant med källor och så då. Att nu är det ju en källa, den intervjun.
Mm.
Och då skulle man kunna gå in på Wikipedia och skriva så här på familjens Wikipedia då, att familjen gör bara musik som han själv tycker om, och sen om någon annan uppskattar det så då är det bara en bonus.
Ja.
Och sen blir det nästan helt omöjligt. Och alltså bara, så kan man hänvisa till den källan då.
Men det är roligt om han ska neka till, nej, jag anpassar mig jättemycket efter publiken. Redan på stadiet när man ska skapa någonting så tar jag in vad folk gillar och inte. Jag, min egen vilja, den är underordnad den stora massans önskemål om hur musik ska låta. Va?
Ja, och det... jag tror ändå liksom att det är rätt så påverkat av att man är rätt så påverkad av det. Jag tänkte nu, har du lyssnat på Andre 3000? 2000? Andre
3000.
3000, ja. Mm. Andre 3000.
Ja.
Outcast-medlemmen som nu är solo. Hans ny senaste platta.
Mm. Nej, jag har inte lyssnat på den.
Den har ju fått bra, fått bra betyg och så.
Mm.
Men den är, alltså det är sån jävla skit. Alltså du vet, han har snöat in på musik och sånt.
Ja, du menar inte rap utan sång och melodier?
Ja, det är såklart ingen sång heller.
Är det instrumentalt?
Det är instrumentalt. Låtarna är 12 minuter långa.
Ja.
Och så heter de, alltså meningar långa. Alltså det är så att jag bara fick känslan att det här är bara konstigt. För sakens skull. Vi kan ju spela en snutt av då det är New Blue Sun heter hans senaste album.
Mm.
Men ska vi se. Ska vi se.
Ja, nu när du säger det så tror jag att jag såg på typ musiknyheterna på SVT-appen eller något sånt där. Att jag, att, ja, men det ringer en klocka nu att jag har hört bara ett stycke av en instrumental låt som kändes rätt intetsägande.
Jag kan säga vad, jag tror det är spår 2 som heter den heter du ska få hela titeln då på låter bara för att avgöra om du tycker det låter rätt ansjösa. Alltså den är så jävla lång så det är svårt att hitta hela. Här har vi
på Spotify var det man vill kunna säga. Eller, ja, det kan man inte få plats på fönstret.
Den heter That Night in Hawaii When I Turned Into a Panther and Started Making These Low Registered Purring Tones That I Couldn't Control. Shit Was Wild. det är namnet på den på den titeln. Ja, jag lite svårt för det, men där känns det som att han har gått vägen snarare att han har tänkt sig att jag ska göra allt för att inte anpassa mig. Så att det, och då får du gärna, alltså det spelar inte så mycket roll då om någon gillar det.
Om någon gillar det är det bara en bonus.
Men han kanske har tänkt sig att jag ska börja göra exakt vad jag nu
vad jag känner
tycker är kul att göra och köra. Och det jag menar med familjen kanske, alltså han anpassar sig säkert, bara att han kanske inte tänker på det, men
yeah.
bara att liksom ha röster och refränger och en titel som inte är en halv boksida lång liksom,
yeah.
Är ju att man redan har lite gått med på formen liksom.
Ja, det är intressant med den... Alltså den kommunikativa aspekten inom kultur och underhållning och konst och sådär. Alltså som min kompis David Liljemark som brukar vara gäst i Arkivsamtal och som är serietecknare från början och sådär också. Han har ju gått åt det här hållet också att han känns som han bryr sig inte så mycket om vad folk tycker om det han skapar. Utan där känns det väldigt genuint att han bara gör det han själv är intresserad av och tycker är bra och kul och verkligen ger blanka fan i. Alltså jag tror att han ärligt har den inställningen, om någon gillar det är det en bonus.
Ja.
För han gör ju så här, ja, liksom precis. Han hittar någon gammal värmländsk vad heter helbrägdagörare eller något sånt, någon sån religiös fanatiker och så gör han jättemycket research om det. Och det är liksom, det är väldigt få som är intresserade av det. Men det sker, verkar han ge blanka fan i. Han släpper fler böcker om det och liksom pratar om det i sin egen podd. Och han berättar så här, det är inte många nu kvar som lyssnar på den här podden. Och så spelar han upp liksom sin noise-musik där som är liksom så här oväsen. långt och det är så här,
är det så när de skriker och sånt också eller?
Nej, det är mer så här typ att du...
Det är inte growl och så?
Nej, det är inte growl. Han har ju också ett Black Bestiality Metal-projekt som heter Felched by the Goat. Där är det så här det är då liksom black metal med tidelag texter. Men ganska svårlyssnat också skulle jag säga, speciellt om man har en allergi mot distade elgitarr. Men i hans fall så känns det som att han verkligen skiter i det. Jag vet inte hur det är i Andre 3000s fall, men det kan ju också vara en sån grej att man bryr sig väldigt mycket om vad folk tycker och därför kör och därför tar en annan väg och spelar svår och blir liksom glad när folk tycker att man är svår.
Yeah.
Men i David Liljemarks fall så tror jag det finns 0% av det. Han hade nog velat, han vill nog inte vara svår överhuvudtaget, utan det här är hans genuina intressen och smak liksom. Och så vill han bara att om folk uppskattar det så är det en bonus. Men han kanske tycker det är klart att han hade velat ha mer pengar och en större publik för det, gissar jag.
Ja, det är lite intressant. Alltså för att det är ju... Jag kollar liksom filmintresserad och så.
Mm.
Och de säger att... Och nu så är det många som lite förutspår liksom att den här Marveliseringen av film eller franchisifieringen är på väg ut.
Liksom. Jo, det verkar ju som att den eran är på väg bort.
Och de största filmerna det här året var alltså Oppenheimer och Barbie. Typ. Ja. Och Barbie kan man ju säga att det är ju baserat på en franchise, men det är inte, stämmer inte riktigt.
Ja, det är inte heller liksom superhjälte-stilen på den.
Nej, precis. Och, eller då Star Wars eller vad det kan vara liksom som alltså att man, ja men det är väl hela det här liksom hur de filmerna görs också, att de då anlitar, de har ju kontrakten att så här, skådespelarna får inte liksom säga emot studion om liksom om deras karaktär, om det står i manus att deras karaktär ska säga eller göra en viss sak, så måste de göra det. I andra filmer så kan det ju vara vanligt att skådespelaren kanske har frihet att, framförallt om det är lite större skådespelare, men även liksom att det kan ingå lite i skådespelaren, för att man ser mer som att skådespelaren har koll på den här karaktären och vad som är rimligt att den här karaktären gör.
Mm.
Och det är rätt så vanligt även, alltså, även i rätt så mainstream produktioner, om du tar så amerikanska The Office, så finns det ju många historier om så här att författarna som har skrivit manus de får tillbaks det för att skådespelaren säger att nej, men det där kan inte Jim kan inte göra det liksom. Det går inte i linje med, men jag fattar att det är ett roligt skämt, men det går inte i linje med vem han är liksom.
Det var en sidospår bara, så var det en kille jag känner som höll på att göra en tv-serie, och han hade väldigt mycket problem med statisterna. För att det var vissa statister som gick in och sa så här, jag känner att min karaktär skulle aldrig gå åt det här hållet.
Det är roligt. Ja. Ja, det finns ju gränser. Men då har det liksom, då har det liksom de skådisarna då i sitt kontrakt att de liksom måste gå med på vad som sägs i skrivs i manus. Och så manusförfattarna måste i sin tur rätta sig efter vad om liksom nej, men om du tar då, du skriver DC och Marvel finns då liksom, och så skriver du Flash-filmen då.
Mm.
Samtidigt så gör Spider-Man, senaste Spider-Man-filmen för Marvel, gör stor succé på bio.
Mm.
Där en stor meme-grej har blivit att liksom i en scen i den filmen så träffas alla de här Spider-Man från de senaste 20 åren. Det, alltså Tobey Maguire och Andrew Garfield.
Mm.
Att de dyker upp i någon form av Spider-Verse då liksom, multiverse. Så de träffas då på något sätt, jag har inte sett filmen själv. Och då kan studien säga det, så måste vi göra i den här Flash-filmen då ju. Mm. Så då måste de ta in då Michael Keatons Batman från 80-talet och någon gamla stålmannen som tog livet av sig. Vet han, första stålmannen som var på tv, svartvitt.
Nej, jag har dålig koll på honom.
Ja, han han ska bland annat en gång ha...
Det var inte bara att han hoppade ut från en skyskrapa och trodde han kunde flyga.
Nej, för han visste att han inte var stålmannen på riktigt. Nej. Men han hade andra problem, för att han blev så... Han var en av de första som blev typecastade då, eller vad man säger, som blir...
Just det, ja, men det är väl typecastad när man är så förknippad med en roll. Eller roll typecastad att kan vara att man är alltid skurk eller något sånt. Men jag gissar att det kan användas på att man är så förknippad med Stålmannen att man kan inte spela något annat.
För han hade ju rollen som, han fick först rollen i den här Härifrån till evigheten, som var en stor Oscarsvinnande film med Frank Sinatra i huvudrollen.
Mm.
Kanske mest känd nu för att den film, Frank Sinatra fick den filmen genom vissa metoder, som sen blev det här hästhuvudet i Gudfadern.
Just det, det sägs ju vara baserat på att han hade kontakt med maffian och så.
Ja, precis. Och då tror jag inte att det var just ett hästhuvud i sängen, men att maffian gick in och hotade producenten till Härifrån till evigheten.
Det sägs att maffian började med hästhuvud i sängen efter Gudfadern-filmen.
Okay.
Hade kommit. Ja. Men att de inte gjorde det innan. Men att de började bli inspirerade.
Att det var en life imitating art.
Ja.
Ja, men, och då hade den här, han som spelar Stålmannen i, jag tror han är första Stålmannen på tv.
Mm.
Och jag tror nästan kanske att han börjar på radio också.
Mm.
Men han, han fick då rollen som Frank Sinatras bästa kompis i den filmen, tror jag det var.
Mm.
En stor roll i den filmen fick han i varje fall. Och det blev ju en hyllad film och så. Men han blev av med rollen på test. De hade ju testscreenings, testvisningar. Och så fort han dök upp i bild så började publiken skratta och liksom säga, åh, det är Stålmannen, Stålmannen.
Aha,
Och så, varför kan vi bara flyga dit och slå ner japanerna då ju när de kommer. Så de fick, de klippte bort honom och så filmade de om en annan skådis. Så jag tror att det var lite bidragande orsak till att han tog livet av sig. Han var inte helt nöjd med sin karriär, att han bara blev Stålmannen. Han ville väl bli något mer. Men han spelade Stålmannen på tv och sen åkte han väl runt på såhär mässor och även såhär marknader och sånt. Och då ska han vid ett tillfälle då en litet barn har råkat få tag på en pistol och gått fram och skulle att skjuta honom.
Ja, var det en riktig pistol?
Det ska ha varit en riktig pistol.
Hallå!
Hallå! Albin Knullsson. Jo, välkommen, vi pratar Stålmannen.
Det har vi alltid när du vänder ryggen till. Då blir det Stålmannen,
kultur.
Stålmannen.
Kultur. Det är mycket kultursnack. Alltså fort, inte du med,
det är bara
Albin.
Sport när jag är med. Sport.
Ja, ja. Sport och brudar och affischer och sånt.
Men din utrustning rullar nu. Du spelar in det här, Albin.
Jajamän, jag rullar.
Fan vad gött. Men då kan vi be Anton avsluta den här lilla anekdoten om Stålmannen innan vi välkomnar in i spelet.
Den var mer eller mindre avslutad.
Det var en cliffhanger, det kom fram ett barn med en pistol.
Till honom på någon marknad då när han var där som Stålmannen.
Mm.
Så från publiken så ett litet barn då som vill testa Stålmannen. Så då måste han, men då måste han förklara då utan i karaktär som Stålmannen. Måste han förklara varför han inte ska skjuta. Och jag tror det är baserat på en sann händelse.
Han var inte självmordsbenägen då, för att det hade ju varit ett bra sätt för suicide by kid.
Ja, precis. Ja, men, han ska ha förklarat igenom då att nej, men om du skjuter så kommer den studsa av mig och ut kanske träffa någon annan.
Det var ju snyggt. Han har själv i huvudet, ja. Och det lyssnade barnet på det örat och sköt.
Ja, det verkar så.
Sa han så
det att barnet har en laddad pistol.
Nej, i USA på 40-talet så är det nog rätt, inte jättesvårt att få tag på. Om han vet att pappa har en pistol i bältet liksom, så kan han väl...
Pappa har en pistol i byxorna som han tar fram ibland.
Och han är glad att se mig. Han... Nej, men det var inte han som ramlade av en häst då?
Vad sa du?
Det var inte den Stålmannen gubben som ramlade av en häst då, antar jag.
Nej,
inte Christopher Reeve. Uh-huh.
Det var den första Stålmannen enligt uppgift.
Ja. Så finns en väldigt bra film där den marknads om hans liv då, där Ben Affleck spelar honom. Det är en film från kanske 2002 eller något sånt.
Mm.
Hollywoodland heter den. Så kan jag rekommendera en bra film. Där
Ben bland Affleck spelar den första Stålmannen skådisen.
Ja, precis.
Mm.
Så kan jag rekommendera. Ja, men han är med då i den här Flash. Jag har inte sett Flash heller. Men Flash-filmen, vi pratar om att Flash-filmen desperat då liksom så att vad som funkar för Marvel och har med de här olika gamla Spider-Man-figurerna Tobey Maguire och sånt i samma film. Så Flash kommer ut då ett halvår senare och då har de så tryckt in Michael Keatons Batman och de har också med då den här första Stålmannen.
Mm-hmm. Han har tagit livet av sig. Någon AI-generering eller?
Ja, precis. AI-generering, ja precis. Och då är det också så här att eftersom det är eftersom de flesta tror att han liksom han hatar den rollen och han hatar att ses som Stålmannen, att det är lite lite äckligt gjort också liksom.
Ja.
Vad kallar nostalgia bait och sånt kallas det ju. Att när du har någonting bara för nostalgins skull, du behöver inte fylla någon funktion utan det är bara till för det minns jag. Att man vet om
då nostalgi. Välkomnar vi Albin Olsson in i spelet.
Tack så mycket.
Albin Knullsson.
Jag har inga Stålmannen stories om det är det man ska ha med sig i den här podden. Så jag måste
jag tänkte på jag satt i morse så var det så här att han skådisen i eller det var skådisen som har tagit livet av sig stories, så var det parasitskådisen hade tagit livet av sig.
Just det, ja.
Jag är hemma hos Andreas pappa nu och Andreas är med också. Det.
Ja. Jag kommer gängen igen då.
Jag är mer inne på andra grejer.
Vad är det för grejer?
Det skulle du allt bra vilja veta, va?
Och då så sa vi den nyheten på tv då att parasitskadisen hade tagit livet av sig. Eller de sa bara att han hade hittats död, men Andreas pappa sa...
Sa du då, var det någon från Schindlers list eller?
Nej. Jag fattar inte det skämtet. Men...
Parasitskadisen.
Ja, bara... judar är parasit. Okej, det var en lång fråga.
Ja.
Men... Nej, jag tänkte skoja lite och spela dum och sa så här, men varför tog han livet av sig? Han måste ju ha tjänat jättemycket pengar om han gjorde en sån succé liksom. Och han måste ju varit både liksom känd och rik och ha mycket status och sådär. Men då sa Totte Lennartsson, Andreas pappa, nej, jag tror det var kvinnor inblandade.
Ja, det blir så mörkt man tänker. Man vet så att han själv har gått i tankarna när han har blivit det. Han vet precis varför man tar livet av sig. Det är mörkt.
Så frågade jag så här, tycker du kvinnor är roten till allt onda? Nej, men det är ofta så att det inte handlar om i sådana sammanhang.
Jag undrar det. Jag undrar. Jag tror nästan inte det är så jävla vanligt med att olycklig kärlek leder till självmord.
Nej, alltså, jag vet inte riktigt.
Det kan ju säkert vara bidragande. Liksom, alltså så här, typ
att depression någon plus olycklig kärlek.
Alltså någon som blir lämnad av sin fru och förlorar jobbet. Alltså så. Mm. Att det kan vara liksom en av många saker som gör att de blir självmordsbenägna, men jag tänker liksom bara alltså olycklig kärlek, jag tror nästan så ekonomi är större anledning till alltså om man bara ska säga en stor anledning, om man så att jag skulle argumentera mot Totte Lennartsson då, säger att jag tror att ekonomi, fler tar livet av sig på grund av ekonomiska anledningar än liksom kärleksanledningar.
Uh-huh. Det kanske är samma som vanliga mord. Då är det väl så här svartsjuka, pengar, hämnd. Jag kommer inte ihåg vilka andra motiv det finns. Men, och jag vet inte hur vanliga de är sinsemellan.
Jag vet inte heller vilken typ av mord som är vanligast. Om det är självmord eller...
Jag tror självmord eller... är mycket vanligare. Alltså, det kan jag säkert säga. För att självmord är ju liksom... den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och förmodligen i världen också.
Men du sa ju nu så här, du sa ju, det kanske är som vanliga mord. Att det är, men då menar du alltså ovanliga mord.
Just att vanliga mord är självmord, ja. Och ovanliga mord när man dödar någon annan.
Ja, precis.
Frågan är ju ifall självmord alltså så här, det räknas ju inte enligt lagen som ett mord.
Nej.
För då hade ju självmordsförsök varit olagligt.
Ja. Jag funderar på hur det...
Det tror jag vi har kollat alltså, upp någon gång innan, hör vi.
Ja. Ja, precis. Alltså det, men det kan inte... Är det helt lagligt?
Ja, ja, det är helt lagligt att försöka ta livet av sig. Det uppmuntras till och med.
I vissa fall. Men det är inte lagligt däremot att uppmuntra till det.
Nej, det är olagligt att uppmuntra till självmord. Mm. Eller i alla fall att uppmana till det. Att uppmuntra till det, det är ju mer löst om man är så här... Ja, du vet, det är väldigt många som tar livet av sig.
Heja, heja, heja!
Hoppa, hoppa. Hade inte du något skämt om att stå på broar och skrika hoppa, Albin?
Hoppa, hoppa.
Jo, det var att de körde.
Jo, du spelade jump.
Hej, jump, men vad heter det? Man åker liksom, de två broarna kör man ett så raggarnas Göteborgsvarv och bara åker över broarna i, och spelar jump med Van Halen i fall. Might as well jump, jump! Han är så glad.
Det är som Criss Cross menar att deras musik var så påfrestande. Criss Cross will make you jump, jump. The Daddy Mac will make you jump, jump. Annie Criss Cross är död, men jag tror han dog av någon ovanlig sjukdom. Som jag inte ska börja räkna upp. Vad heter det?
Symptom på. Men ett symptom är att man tar på sig byxorna bak och fram.
Alzheimer skulle det kunna vara.
Ja, det är sjukt att ingen tog det.
De var väldigt unga med Alzheimer.
Ja, men hade vi bara haft något sätt att se det här tidigare så hade vi kunnat liksom nipp it in the bud. Men ja, det var ingen som tog det. Att det är så modet kom i vägen för hans mående.
Jag bara ska säga en rolig detalj om Criss Cross. Det var att från början deras att på sig kläderna bak och fram, det var liksom en motreaktion på ett annat lokal, alltså de är från Atlanta. Och i Atlanta så fanns det då en grupp som kom innan dem som var kanske så här rap, R&B, soul grupp som hette Another Bad Fad, som hade kläderna på sig ut och in.
Mm-hmm.
Och som liksom liten motreaktion på dem så så körde de kläderna bak och fram.
Ja. Mm.
Men sen blev det ju då att Criss Cross blev svinstora och Another Bad Fad blev mer eller mindre totalt bortglömda. Så då så låter det rätt konstigt för att liksom i deras debutsingel då, Jump, där dissar de Another Bad Fad. Det är något av de första de nämner så här... don't compare us to another bad fad, bla bla. Och sen säger de så här... Because inside out is wiggity 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 whack. Att liksom, det är whack att ha kläderna ut. Men det är ingen som fattar vad de syftar på. För att de är stora med dem. Another bad fad. De är eventuellt kända på det.
En av de få exemplen där småsinthet visar sig vara miss...
Vägen till framgång. Men det ska jag säga nästa gång. Någon säger, du ska inte vara så småsint, Simon. Kolla på Criss Cross.
Criss Cross.
Det blir deras väg till lyckan.
Nu som lyssnar på så här, Eminem idag. Så, han har blivit så extremt småsint och lättstött på äldre dagar.
Han har inte alltid varit där i sig.
Jo, fast innan så gav han sig varje fall på liksom jämnstora, alltså så här, då visste man i princip vem det var han dissade. Och ibland kanske han dissade någon lite mindre känd, men då släpptes det som inte liksom på själva plattan, utan då släpptes det bara som en disslåt vid sidan av. Men det var ju ändå stora så här, Ja Rule och liksom Christina Aguilera och så liksom.
Fred Durst.
Men nu, Fred Durst och så här, precis. Och även, vad heter han, What It's Like, han som blev lite country-sångare, sen Whitey Ford, Everlast hette han, va?
Mm,
ja, just det.
Men nu så är det bara liksom så, YouTubers och sånt.
Yeah.
Alltså sådana, typ någon så här rap, någon YouTuber som recenserar rapskivor och så liksom, så har han ordvitsar och sånt på det. Så... liksom, men så Sunlight 43 things, alltså vad fan ska jag ha koll på
Jonas Strandbergs han... YouTube channel. You can go to hell. Ja. Är du inte sugen på att hamna på M&M's radar? And Mr. Cool, you're a fucking faggot. För det var ju så här, Insane Clown Posse var ju inte så, jag visste inte vem de var när han dissade dem liksom.
Ja, men de var ändå
de blev riktigt stora, men frågan är ändå hur mycket det var M&M's förtjänst.
Jag hade ändå någon kompis som liksom hade en Insane Clown Posse tatuering innan M&M dissade.
Okej, okej.
Ja. Stampe, dansk. Mm. Jag kände honom visserligen inte då, men han skaffade den innan M&M.
Dissade honom.
Men jag gissar att de då var stora liksom i sin smalare genre. Så. För han Stampe är lite metal. Head så liksom.
Har ni sett den dokumentären om... Alltså, jag tror det heter Juggaloos eller något sånt där, Juggaloos. Alltså så här, Insane Clown Posse fans. Det finns en jävligt rolig dokumentär om en sån här festival där liksom ICP headliner då, men det är massa band i den genren också. Och deras, och deras fans och de festivalbesökarna är verkligen så här scum of the earth. Jättemycket rednecks och lowlife som går runt och liksom spränger dynamit och spyr. Alltså så är det en rolig subkultur. Det är verkligen som världens största drägg samlas på en festival en gång om året.
Det är roligt. Men jag saknar den tiden av diss. Alltså det var mycket bara dissar om att den andra var bög.
Ja, som en Slim Anus.
Som vi fört vidare. Eller? Just det, att de kallar Slim Shady då. De kallar M&M för Slim Anus. Och då svarar M&M, Slim Anus, got them right, Slim Anus. I don't get fucked in mine like you flaming faggots. Slim Anus.
Flaming Slim faggots, anus. Det är väldigt roligt.
Slim Anus, got them right, Slim Anus. Bara skryter om att han har
tight roll.
Tight roll. Med de orden kanske vi hoppar in i rökrutan. Vi ska göra reklam och dra en rolig historia också.
Just det. Ja, ni kan gå in på min hemsida gardenfors.com och kolla in mina kommande gig. De börjar komma igång i januari, då har jag gig i ganska många olika svenska städer som Stockholm, Västerås, Enköping med flera ställen. Så gå in på gardenfors.com och klicka på mina gig där.
Ja, det är bra. Jag kommer vara lite ledig nu så jag tror inte jag har något som jag måste... men ni kan gå in på antonmagnusson.com.
Du ska vara lite ledig nu, bara ägna dig åt det du tycker är kul, som att köra stand-up i olika svenska städer och så här, så det...
Ja, precis. Sen om någon tycker det, om någon gillar det, så är det bara en bonus.
Men är det någon som har en rolig historia?
Jag har lite glömt att vi skulle förbereda det.
Ja, fan, jag hörde väl någon, vad fan var det nu då? Jag minns att den var inte så bra.
Har ni någon på jultema kanske? Det kanske finns någon jul- eller nyårsrolig historia. Man kommer mest på skit.
Okej, jag har en rolig historia. Det var den jag hörde som jag inte tyckte var så bra.
Okej,
det är vi vana. Här kommer den. Här kommer den då.
Rolig historia.
Sky, 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 sky. Nu ska det bara bli massa sky.
Bellman var en snäll man.
Det var en pilot. En pilot för en sån stort kommersiellt flygplan. Så vi tar flög och så bredvid så kommer det upp en sån stridsflygplan. Och så kan de liksom, kan de prata på radio med varandra. Så han stridspiloten liksom, han så här vinkar genom fönstret till piloten. Och så säger han av varandra, så testar jag göra detta. Och så liksom gör han en sån loop och snurrar runt liksom i luften. åt alla håll och kanter. Och sen säger han, ja, Tess, så liksom, och så skrattar han liksom lite och hånflinar lite åt piloten. Så säger piloten, så här, men testa detta då. Och så tittar stridspiloten. Andra piloten säger, testa detta då, säger han då till stridspiloten. Så stridspiloten tittar liksom, kollar på planet, ingenting händer. Måste kolla så tiden går. Och sen kommer han tillbaks och sen så hånflinar han, där fick du. Stridspiloten, vadå, vad, du gjorde ju inget. Jo, jag var sket.
Ja, den var, vi skrattade ju väldigt gott åt när alla tre för att ja, men, ja, man har ju sänkt förväntningarna.
Ja, precis. Ja. Ja, men då lyckades jag i varje fall. Ja. Då finns det bara en sak kvar att säga.
Rabba-dabba
tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.